Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka. Avsnitt 3. Vi går direkt på omgången som var. Och du, Linn, har ju fått den härliga äran att besöka den fantastiska staden Sundsvall i helgen. Det var snökaos, men plogbilen fixade den där, så det blev match till slut ändå. Berätta om dina reflektioner efter Giffarna mot Hammarby.
Ska vi först ta vad jag tyckte om omgivningen?
Ja, gör det.
Det är en otroligt fin backdrop på arenan.
Ja, det är det.
Det får jag verkligen. Och då har jag ändå varit på Strandvallen mycket, så jag har ju sett den här havsutsikten som man får där. Mm. Men här var det ändå någon form av berg bakom som var liksom täckta och snö. Så det var väldigt, väldigt fint.
Norra berget.
Norra berget. Hammarby-supporterna hade ju väldigt roligt med att kasta snöbollar under hela uppvärmningen, så att plogbilen fick ju komma in. Har du kört den plogbilen eller? När du var inne?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort, men den såg ut att vara väldigt effektiv i alla fall. De fick bort den ganska fort.
Det är en
och spelarna fick hjälpa till.
Det är en tolkningsfråga. Ja, de fick hjälpa till, men det var faktiskt jättemysigt att vara i Sundsvall, och det var liksom bra stämning. Det var sol och snö. Det var precis som man skulle kunna tänka sig. Mm. Och sen matchen blev ju en jävla match. 5-1 i Hammarby.
Alltså det kändes som när Sundsvall gjorde 1-1, så tänkte man så här, ja, men nu kanske de ändå kan vara med i matchen lite grann. Men sen så blev det pannkaka av allting. Det har ju varit väldigt turbulent i Sundsvall under den här senaste veckorna, får man säga. Men Hammarby kör ju över Sundsvall, och det känns ju som att om man ska titta på Sundsvall som är två matcherna, så känns det som att de har inte, nu ska man inte döma ut laget efter bara två omgångar, men det känns som de har dels att de inte har hittat rätt i försvaret. Den här Forrest Lasso ser ju inte ut som någon värvning som håller speciellt hög allsvensk.
Nej, det måste jag säga att det var något av...
Han ser ut som en, vad heter det, spelare som skulle kunna vara liksom dominant och vara väldigt...
Hans approach är verkligen
så, ja.
Verkligen, med hästsvans och pannband.
Men han lever inte riktigt upp till...
Nej, men det som förvånade mig var att han ändå känns som att han har sånt otroligt självförtroende. Ja. Vet, han chillar så mycket med bollen. Och, så, alltså, och även när han förstod att Hammarby kommer hugga på allting här, så var det som att de här snabba besluten ändå aldrig kom.
Nej. Och det känns ju som att Hammarby har hittat rätt där. Vi var inne på det tidigare med Martin Cifuentes. Alltså att bara åka till Sundsvall och städa av Sundsvall som man gör på det här viset, det är ju ganska imponerande. Och sen så får man ju säga att han har hittat sin startelva ändå nu, med tanke på, det har varit lite frågetecken kring backlinjen och mittfält och sådär, men att Viljot Svedberg kommer in och gör sånt här fantastiskt mål. Han är Selmani, Ludvigsson, Bojanic, det känns som det är...
Jeppe Andersson kom ju in sen.
Ja, precis.
Och Bojanic spelade ju...
Han blev utbytt skadad.
Ja, typ i 17. Jag tror att Hammarby hade gjort sitt första mål där i alla fall. Ja. Och då tänkte jag att det var så här att han... Alltså det var ju jävligt kallt. Mm. Så jag bara, nu pallade han inte mer. Alltså det var 20 minuter, sen var han klar. Men han hade jävligt ont i låret. Men det ska ju inte vara någon större fara med det. Nej. Men då kom i alla fall Jeppe Andersson in, för han fick ju då börja på bänken. Och det fanns mycket i Hammarby som imponerade på mig. Och det är ett väldigt roligt lag att titta på. Mm. Det händer ju någonting. Det finns ju spelare som kan göra saker med bollen på alla positioner, känns det som. Ja. Och det är lite på gott och ont, för att även ifall man har satt en startelva, så tycker jag att det är inte ett AIK-försvar. Och det ska ju inte Bayern ha heller, för det är inte deras grunder. Men det är ändå... Alltså det här målet de släpper in, och de kunde släppt in två till nästan tidigt i matchen. Alltså Ylätupa var ju så jag har alltid gillat honom. Ja. Jag tycker att han gör det bra i Sundsvall också. Sen är han ju väldigt, väldigt ensam.
Ja, sen blir det blir svårt för honom. Och liksom, jag tror att hade han fått de här chanserna och kanske, han var inte en spelare som skulle ha den här pressen på sig som han hade i AIK och kom som någon form av ersättare till Kristoffer Olsson. Nu får han lite mer lugnare omgivning, samtidigt lite sämre omgivning också. Så att det blir intressant att se hans säsong.
Men det var kul, eller kul, men han hetsade ju där. Det var som att han hade lite AIK kvar i sig. För efter hans mål så sprang han ju fram mot Hammarby-publiken. Mm. och hetsade
det lite. Ligger kvar det där.
Nej, men då fick han några snöbollar på sig.
Ja.
Men annars var det ju jättekul att se Viljot Svedberg.
Mm. Han ser faktiskt inte, alltså när man ser honom på stan så ser jag ju inte, alltså alla fotbollsspelare har liksom den här approachen om att vara fotbollsspelare. Man har lärt sig det här yrket att se vilka som är fotbollsspelare. När man tittar på Viljo Svedberg så ser han väldigt späd och ganska ung ut så här, men är ju väldigt dominant och spelar ju som en spelare som har väldigt mycket rutin och extremt klok. Och jag skulle bli jätteförvånad om han inte säljs redan i sommar här, för att han är så pass bra.
Ja, sen fick han, alltså han är ju otrolig liksom i det offensiva och showade ju för publiken också efter att han hade gjort sina mål, och alltså supercharmig liksom i det här osäkra personlighet som han har utanför planen. Men han får ju också mycket skit på planen. Alltså Jesh skrek på honom nu, tror jag, alltså hela matchen, för att han inte gjorde det defensiva jobbet.
Vem skrek på honom?
Jesh.
Okej. Okay.
Och på presskonferensen efteråt så var Martin med så här, han bara, han är jätteduktig, vi kommer göra allting för att han ska utvecklas, men det finns också brister liksom som man också behöver jobba på.
Ja, men grejen var ju att jag hörde också när de var i Marbella att Cifuentes var liksom inte så här jätteövertygad om att han skulle vara en man för startelvan. Men det känns ju som att han gör allt för att övertyga tränaren om att han är där. Samtidigt så det blir spännande att se vilken roll han får här och kommande matcher.
Ja, men också efter matchen vill ju alla prata med honom, och det är han ju inte superbekväm med. Och så typ men så sa jag så här, jag bara, om du var värd 50 miljoner inför den här säsongen, hur mycket är du värd nu? Nej, men det var
inte så att han sa 100 liksom. Det var inte aktuellt.
Det var det inte. Men du, på tal om Hammarby, så var jag ju ute på Tele2 och väntade in nyförvärvet Travalli.
Bobakar Steve Travalli. Det känns mer och mer som att han kommer bli en ruskig profil, det har vi sagt länge nu. Men nu har han väl landat och är spelklar, va? Sa han någonting om det? Eller sa Jansson någonting om det?
Ja, Jesper Jansson kliade sig lite där i bakhuvudet och var orolig för att den här förläggaren som ska sköta pappersarbetet skulle vara djurgårdare eller AIK-are.
Ja, de har ju en historia där när Vladimir Rodic skulle bli klar om att det var väl en snackis då om att han inte blev spelklar. Rodic tog sån tid. Och då gick Jansson ut i medierna och sa att man kan ju undra vilka lagsympatier när handläggaren hade. Och då var det snack om att det var någon som var som, det var någon derby där som skulle spelas om det var, han var AIK i Djurgården. Men nu ska det väl, de hoppades väl att han skulle bli spelklar mot Mjällby, va?
Ja, och det är ju då nästa hemmamatch. Och det var ju det Travalli sa med, och han var ju inte med uppe i Sundsvall. Och det kanske var en jävla tur det, för att det var ju så fruktansvärt kallt.
Ja, det hade inte varit bra första match för honom.
Nej, men det ska bli alltså verkligen spännande att se honom, för att det kändes som att jag väntade in när Amo kom förra året. Mm. Och det var ju lite annan approach på honom när han kom. Love, som är pressansvarig i Hammarby, var ju svettig som fan för att de fick åka och hämta Mo, för han låg ju så fortfarande, och där stod presskåren liksom och skulle fota, och det skulle bli intervjuer liksom. Sen kom han ju insläntrades, men Travalli kändes ändå som att det var väldigt seriöst från början, och precis som han sa, han har gjort sina pengar, nu vill han göra sin karriär, han vet att hans familj kommer ha mat på bordet liksom. Så att det ska bli jätteintressant. Sen är det inte det sagt att han presterar på planen, det är ju väldigt annorlunda, men han kan ju liksom enligt honom själv spela på alla offensiva positioner.
Ja. Det skulle spännande att se hur de använder han, hur han är tänkt. Det måste ju känns ändå som han är centralt och måste användas främst, att de istället flyttar ut till Ludvigsson eller Selman och ska spela med han då.
Sen har Besara varit otroligt bra.
Ja, precis. Men då får väl han ta någon form av mittfältsroll då. Offensiv på mittfältet känns det ju som.
Men det blir i alla fall spännande nästa gång. Då är det alltså Hammarby, Mjällby, två lag som båda har vunnit sina två första matcher.
Ja, och vi måste ju komma in på Mjällby också. En superskäll får man säga när de vinner mot Djurgården. De har två segrar i rad. Jag får väl efter två omgångar få säga att jag var den som var skeptisk till Mjällby. Jag hade dem på nedflyttningsplats. Jag pratade med tränare. Oj, hade du på sju? Oj, jäklar. Ja, det är bra hittills. Men vi får ju se, det är 28 omgångar kvar. Men jag pratade med Andreas Brännström då, tränaren som har varit aktuell för varenda klubb känns som i Allsvenskan, men som nu fick Mjällby då. Och han har väl gjort ett jättejobb, ser det ut som i alla fall nu. För man får ju tänka att de hade Jakob Bergström skadad.
Mm.
Och fick en ny tung skada igen. Så att han har gjort det väldigt bra på kort tid. Och de ser ganska stabila ut. Jag menar, vinner man mot Djurgården så, och har två raka segrar på Allsvenskan. De inledande två omgångarna så får man säga att det är ruggigt imponerande.
Väldigt imponerad av Adam Ståhl som tidigt liksom har gått in och blivit en sån stor och viktig figur i Mjällby, om man nu ser på de här två första matcherna. Mm. Också väldigt viktigt för Mjällby att sätta skräck i motståndarlagen som kommer till Strandvallen. Det är ju lite det man,
ja, det är deras borg.
Ja, men så är det ju verkligen. Mm. Och vi pratade lite om det här innan, att nu har ju Samuel Brolin då hållit två raka nollor.
Mm.
Och blev det noll mot Elfsborg? Ja. Och nu förra säsongen så höll ju Carl-Johan Eriksson 8 raka nollor på Strandvallen. Så det känns men det känns, det är ju helt avgörande för Mjällby att få en sån här start. Tänk om de skulle få en Sundsvallstart.
Ja, precis. Och sen får man ju säga att Brolin måste ju känna det som en väldigt revansch här. Han kom ju på lån från AIK förra säsongen och fick ju inte spela. Det var ju Carl-Johan Eriksson som stod där och blev första målvakt. Det måste ha varit ett rejält misslyckande. Nu får han visa att han också är en bra målvakt. Och han höll nollan där mot Elfsborg och mot Djurgården här också. Så att det är ju ruggigt imponerade av Mjällby.
Och sen var ju inte Djurgården var inte så otroligt dåliga heller. De hade ju jättemycket chanser.
Ja.
Eller inga superfarliga chanser egentligen i första halvlek. Men de kom ju åtminstone till några halvavslut. Och så här, Per Bengtsson och Haksabanovic har ju väldigt fint på sin kant. Och sen när inte bollarna går in, då kan det bli. Så det känns inte som att när Mange Eriksson gjorde intervjun efter att han var svinbesviken. Men det var ändå, jag vet inte, man vill inte åka till Mjällby och komma hem med noll poäng.
Nej, det var ju frustrerat. Haksabanovic var ju rätt förbannad, såg det ut som.
Ja, det var Edvardsen också, det ska de ju vara. Jag menar, om Mange Eriksson står i en intervju efteråt och säger att detta är en jättetuff bortamatch mot Mjällby, då vet jag inte, då kommer ju alla matcher som de spelar utanför Tele2 Arena vara jättetuffa.
Ja. Jag måste ändå hylla en profil som Löken också, David Löfqvist, att han fortsätter att göra mål och är lagkapten i Mjällby och spelar som framträdande roll i Allsvenskan. Det är underbart att se, får jag säga. Jag kommer ihåg att jag var hälsade på honom när han hade skrivit på för Parma.
Just
det här är alltså 10 år sedan.
Då jag är uppvuxen i de här krokarna. Det var ju ett väldigt ståhej när det hände.
Mm. Det var ju bara problemet var ju att Parma på den tiden var ju apodekis. Jag kommer ihåg att när jag var nere på träningsanläggningen så mötte jag Hernan Crespo där. Han gjorde sin absolut sista träning i karriären. Så det var lite roligt att jag ta en bild med Crespo för att bara förevigare. Men i alla fall så hade ju Parma 100 utlånade spelare på den tiden. Och Löfqvist blev också utlånad till en grupp till slut. Vet du vilken?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Gubbio i serie C tror de låg då. Så att, det blev ju inget lyckat det där med Parma. Men klassisk grupp som då låg i serie A. Och hade Roberto Donadoni som tränare.
Och att han är så användbar. Gör det här supermålet i första matchen. Och nu när Mjällby får den här tidiga skadan. Som nu då ska vara helt okej. Kan gå ner och liksom spela centralt på mittfältet också. Ja, verkligen. Det är kul. När det går bra för de äldre också.
Ja, precis. Och vi måste även hylla ett annat gäng. Som har börjat med två raka segrar. BK Häcken. Vinner alltså borta mot Degerfors med 2-1. Och Ibrahim Sadik som värvades från Nordsjälland gör 2 mål. Alltså där får man snacka om Dordis som bara kliver in och levererar direkt. Och jag vet
bra scoutat.
Ja, ruggigt bra scoutat. Och jag menar Häcken, alltså det var, på förhand så kändes det som att man visste inte vad man hade dem. De kan bli ett topplag, de kan bli ett bottenlag till och med. Nu har de börjat med 2 raka segrar mot AIK som var väldigt imponerande. Degerfors bort får man också säga imponerande, bara liksom komma och vinna mot Degerfors som gjorde det ändå bra. Men vad tror vi har Häcken?
Ja, då är det första året när jag inte tror på dem då, så de ska gå upp och briljera.
Det är nu de vinner.
Det är ju ett helvete liksom.
Ja.
Nej, men jag tycker också det är viktigt för allsvenskan att det inte blir så Stockholm och Malmö centrerat.
Nej, utan
att, även att västkusten får igång sina lag, att, så här, att Göteborg vinner, att Häcken vinner, att det blir mer spritt över hela landet. Sen om Häcken kommer hålla, det har jag väldigt svårt att sitta här och säga. Nej, men precis. Det är ju det är väldigt kul i alla fall. Ja.
Och man får ju säga det att Göteborg, som du var inne på där också, fortsätter. Marcus Berg inblandar i båda, i allt som Blåvitt har skapat framåt. Nu vinner de borta mot Helsingborg. Var väl inte så där jätteövertygande seger, men hyfsat stabil ändå. Jag såg Micke Stahre i intervjun efteråt, sa att de hade kontroll, var det bättre laget, borde ha bundit med fler mål. Samtidigt hade de kunnat släppa in en del också, men mycket stabilt av Blåvitt att ha två segrar i rad här. Men det som var det mest sjuka som hände där var hur stor bråket, jag tror det var 16 eller 14 spelare som var inblandade i det där. Vi satt och kollade på det där. Det är Armin Gigovic som kommer in jättefult med en armbåge på Hossa Majers. Och sen så springer Gigovic fram och skriker åt Ayers, och det blir världens bråk. Det är helt ofattbart att det enda som händer är att bli två gula kort till dem. Och sen det blir ju världens jävla hullabaloo. Kändes som att Gigovic hade kunnat åka på ett rött där. Dels var det en ful armbåge, dels var det han som liksom var på och hetsade mest. Men Blåvitt som sagt väldigt imponerade hittills, och de har ju, det är ju, vi snackar om att de vinner mot två nykomlingar här, men de och liksom en titta på hur de andra lagen, Norrköping har två förluster, AIK har vunnit en match, det är ändå stabilt.
Också viktigt att Gustav Svensson står för assisten och Marcus Berg för målet,
ja.
Att de får igång de äldre. Men ska vi ringa till Wagner?
Vi ska ringa till Wagner, och han är ju, det är alltså vår kollega Mikael Wagner som har full koll på allt som händer i Blåvitt, och vi säger välkommen till Allsvenska podden, Mikael Wagner.
Ja, då hälsar vi Mikael Wagner välkommen till Allsvenska podden, vår man i Göteborg. Hur är läget?
Det är bara bra. Precis hemkommen från GPA, Häckens träningsanläggning, Gotia Park Academy, där jag har hört Häcken träna. Vem hörs mest på Häckens träningsplan, Disco?
Ja, du, det är frågan. Det måste vara Erik Friberg, va?
Helt rätt, mycket bra. 5 poäng direkt, vi drog på 10 poängsnivå.
Härligt, men det är väl bara glatt humör i Häcken nu med tanke på den här inledningen på Allsvenskan?
Det var väldigt glada miner och gott humör genomgående på träningsplanen. Det märkte man, det vanliga liksom gnabbet och gnällandet på varandra för de som missar frilägen när de kör avslutsövningar, och målvakterna kontra de som avslutar och så vidare. Så att, det var gott humör där, och det är ändå rätt häftigt att vara där ute på den träningsanläggningen. Om jag ändå ska påpeka det, vi glider från ämnen och sånt här, Disco, men Häckens herrelag som tränar på en konstgräsplan visserligen.
Mm.
Och delar av Häckens damlag liksom, som tränar på en annan konstgräsplan.
Ja.
Precis grannar mot varandra. Det är ändå rätt häftigt. Två av Sveriges bättre elitlag på här och damsidan i samma klubb. Det är ändå häftig känsla. Och de bygger om hela anläggningen också för att husera både herrarna och damerna med exakt samma förutsättningar. Det är häftigt.
Ja, faktiskt. Var det någon som såg extra het ut där på träningen? Får jag ändå säga att Sadik har gjort avtryck här direkt från Nordsjälland.
Han såg bra ut på träningen. Jag tycker ju Jeremejeff nu, som han gjorde faktiskt. Jag tog ett snack med Jeremejeff efteråt. Det var därför jag var där ute inför Göteborgsträdet. Han var också helt på träningen, för det var hans första träningspass efter att han missade nu då senaste omgången. Inte på grund av den här magsjukan som han hade i samband med första matchen, utan han och nu kommer jag inte ihåg vem det var mer som missade andra matchen här på grund av halsont. Så att han gjorde sitt första träningspass här nu på ett antal dagar, så han var som en kalv på vårbete.
Jag kommer ihåg när jag var nere för Göteborgs premiär, det var ju snackisen där Jeremejeffs tre mål mot AIK. Han har ju sett ganska kall ut på försäsongen, men får ju säga har steppat upp rejält.
Ja, verkligen. Och jag snackade med honom även under Häckens försäsongsläge nere i Marbella här i Spanien för drygt månad sedan. Och då låg han ju ganska lågt, både med sina förväntningar på sig själv eftersom han har haft skadeproblem och haft det hackigt. Och Och även lagets förväntningar som han tonar ner ganska rejält. Och det var nog inte bara han själv som gjorde det, utan det är ju uppenbart att Häcken har haft den approachen inför hela säsongen, att tona ner sina egna förväntningar, krav och målsättningar, eller vad man ska kalla det, för att inte sätta den här klassiska pressen på Häcken att de ska vara det här SM-guld-outsider-laget som många återkommande tippar att de ska vara. Utan nu har de tonat ner det ganska rejält, att de ska vara ett mittenlag och de har mycket att bevisa. Och det där är ju lite falskt spel, därför att de har ju förutsättningar, ett lag, för att vara med i toppen om de presterar på en någorlunda hyfsad nivå. Sen behöver ju de inte utmana SM-guld, men de ska ju definitivt vara topp 6 eller något liknande, åtminstone, tycker jag.
Ja, precis. Ja, de var ju svårbedömda, får man säga, på försäsongen, tyckte jag i alla fall. Men sen, om man ser till den här inledningen, så har de ju fått en smakstart. Det har också Göteborg fått. Man får ju nästan säga att de ju skär för namnet Bästkusten nu, va? Om man inte räknar in Elfsborg dit. Men IFK Göteborg då, två segrar. Visserligen mot nykomlingar, men ändå, vad tror du att den här liksom starten betyder för Stares gäng?
Alltså, klassisk klyscha, att den betyder oerhört mycket. IFK Göteborgs försäsong var ju rätt knackig. De krånglade sig vidare i cupspelet. De lyfte aldrig spelmässigt. Det har varit många störmoment under försäsongen och våren med nyförvärv, med den här utdragna jakten efter en ny målvakt, efter Anestis, Farnerud som fick sparken. Alltså det hade varit inte speciellt bra för Stare, Mild och arbetsro om de hade startat dåligt. Så att den här starten, även om den spelmässigt inte är optimal, det tycker jag nog vi kan konstatera.
Ja, verkligen.
Men sex poäng, liksom, få segrar, är ju precis vad den klubben och det laget behövde i det här läget som de har varit hittills under 2022.
Ja, precis. Och jag menar, sen Marcus Berg är inblandad i alla mål, de här matcherna. Mm. Man var ju mycket snack på, alltså, inför säsongen, att han skulle betyda allt för Blåvitt. Vad skulle du säga om hans betydelse, och finns det, vad heter det, skär till att tro att han betyder för mycket för dem, eller liksom, att det blir de för press på honom?
Ja, jag var inne på det i tv-analysen efter första matchen där vi såg tillsammans där mot Värnamo, att känslan är att han betyder, precis som du säger, han betyder för mycket för Blåvitt som det är just nu. Man ska inte säga att Blåvitt står och faller med Marcus Berg, men det är fan med gränsfall just nu. Alltså.
Men är han så här bra, så spelar inte den någon roll?
Nej, men samtidigt i den åldern ska Blåvitt alltså förvänta sig att Marcus Berg spelar i 30 omgångar. Ska jag förvänta sig att han presterar på den här nivån i 30 omgångar? Nej, det är att kräva för mycket av Marcus Berg. Men jag tror du håller med mig. Alltså, känslan just nu är ju att Marcus Berg är viktigare för IFK Göteborg än vad Christiansen är för MFF. Eller
verkligen.
För Djurgården. Och det är... I långa loppet är det nog inte riktigt sunt eller bra för IFK Göteborg, men så länge han presterar på den nivån så kommer han i alla fall att se till så att IFK Göteborg håller en bra nivå, det är ju uppenbart.
Ja. Vad tror du krävs då för att de ska vara med i toppstriden? Det får man säga är över förväntningarna, skulle jag säga, att de var med och slåss om en topp 5 placering om de skulle komma där. Förutom då att Marcus Berg är frisk och i jättebra form, vad tror du krävs mer?
Ja, men jag tror också att det blir det som vi är inne på nu, att de får inte bli för vi jävla tjata Marcus Berg här, men de får inte bli för Marcus Berg beroende. Alltså, de måste få igång fler spelare. Kalle Johansson, Jersmyr, defensiven, Gustav Svensson, disco för fan, han är ju sett ut som på landslagsdagar nu när de börjar på säsongen. Där är inte problemet spelmässigt för dem just nu, utan det handlar ju om att få igång Tobias Sana, Aesh. De behöver få igång Oskar Willensson lite ytterligare. Han behöver ju ta de kliven både för sig själv, för det kollektiva lagspelet och även för att han är ju den potentiella försäljningen som ska dra in x antal miljoner till IFK Göteborg. Men då krävs det att de delarna i deras offensiva spel tar kliv framåt. Alltså Sana måste bli lite mer involverad. Aiesh måste lyckas lite mer med sina utmaningar, få lite bättre inspel på kanten. De måste ha ett spel som inte bygger på fokus försvarsspel och de här, det här snabba kontringsanfallen som de är bra på när de spelar bra. Det såg vi mot IFK Värnamo. Men de måste ju även klara att ha ett etablerat anfallsspel, och där är ju Tobias Sana en av nycklarna.
Mm. Men det är ju inte bara positiva tongångar. Jo, där är ju runt klubben. Men om vi ska gå till sorgebarnet då, eller får man säga sorgabarnet, så är det ju ja, precis. Så är det Erik Sorga. Det är ju, många har ju framhävt att det är Pontus Farnruds värvning. Han har fått sparken nu. Han verkar ju, alltså Farnrud, Sorga verkar ju helt iskall. Och vad tror du? Alltså, min känsla är att han måste ju lämna redan till sommaren. Eller vad? Vad är din känsla?
Ja, det är ju svårt. Ja, det är ju svårt att säga emot. Det var vad han har, 9 minuter i tävlingsmatchen den här säsongen. Att titta kvar för hans egen del och ruttna på en avbytarbänk, det funkar ju inte i hans karriär. Så att det känns som det luktar antingen försäljning eller lån någonstans lång väg i sommar. Så att, det här är bara att hålla med. Den värvningen känns ju... Där känns iskan. Så är det. Ja. Bara konstatera.
Vad händer härnäst för dig nu? Vilken är nästa bevakning och match? Eller blir det hem och käka påskmat?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Påskmat, jag ska på IFK Göteborgs träning imorgon.
Härligt.
Sen hoppa in och jobba på derbyt då på söndag.
Ja.
IFK Göteborg på Bravida Arena. Utsålt, förhoppningsvis.
Härligt. Jättebra att du var med, Wagner. Vi kommer höra mer från dig i den här podden kanske redan. Att vi hörs av efter derbyt där nere. Ha det så bra tills dess.
Samma, hej.
Det var det om det från västkusten. Vi ska snabbt förflytta oss till Solna igen och AIKs hemmapremiär mot Norrköping. Både du och jag var på den. Jag hade någon form av specialroll. Jag skulle bevaka Henrik Jurelius.
Det var därför du började
oss. Jag skulle bevaka Henrik Jurelius. Jag har följt honom här i bakhasorna de senaste 2 veckorna. Eller ja, de senaste 10 dagarna. Dels med när transferfönstret stängde, dels när de var mot och spelade hemma premiären och nu också då på...
Tror du han är rätt trött på dig?
Ja, det tror jag absolut. Men det gör väl ingenting.
Nej,
men
nej.
Vad heter det? Jag... Ja, men han har ju... Det är lite klassiskt. Det roliga med Jurelius är att han har ju en speciell plats där han står under AIKs matcher. Det är ju liksom i gången där man går in till dels medierummet och dels VIP... VIP-rummet där familjerna och spelarna och ledarna har sina familjer under matcherna. Och där går han omkring och han visar väldigt mycket känslor och han vandrar som en osalig ande där, och det gjorde han också även den här gången. Så det var spännande att se. Men ja, men det är klart att han har ju haft, det berättar han ju själv, att det har varit tärt på honom det här. Dels att de fick klart sina nyförvärv så sent. Och det är ju ganska öppen med. Han fick ju lite kritik där när vår kollega Malin pratade med Micke Lustig och menade på att det kom in värvningar lite för sent. Att man skulle ha det här på plats, inte kanske sista dagen på fönstret. Och det menar han också att det tar de till sig av. De ska analysera det här januarifönstret och ta liksom och se vad de kunde ha gjort annorlunda, för att han menar också på att det inte är optimalt att vi inte har truppen spikad eller att det kommer in värvningar så sent som det gör.
Nej, men vad fan, får man in Jordan Larsson och han kan göra två träningar och sen gå in i en start eller vad, då
så är det ju.
Man ska såga sig själv.
Det håller jag helt med om, men samtidigt så tror jag också att transferfönstret är ju ganska långt. Det är ju från januari till april, så att man borde ju kunna kanske sätta, om man har lite framförhållande. Men jag tror fortfarande att det handlar om att de trodde, alltså de var nästan säkra på att de skulle göra klart med Guidetti till våren också. Så att jag tror att det handlar mycket om det. Men de ska i alla fall analysera, och det är bra att man har liksom sån självkritik, får man säga.
Vad tyckte du om deras tifo?
Jo, men det var ganska snyggt.
Det var ingen 3D-båt.
Nej, det var det inte, men det ligger ju väldigt mycket jobb bakom det. Det var fint med bengaler, och det var liksom, men det var ju liksom inte, vi såg att
fint med bengaler.
Ja, men jo, men det är det väl. Det tillför ju stämning, men
jag släpper
ju
den bollen.
Ja, precis. Men däremot så såg jag att vår kollega, om det var Per Boma, så skulle ranka tifona, och där var det, tror jag, var Hammarbys först och Göteborgs tvåa, och det får man hålla med om. Det var inte samma klass på det tifot, men det var, jag tyckte ändå det var snyggt. Men
ja, det var jätte, alltså det var ju en jävla inramning.
Ja, det var det ju, absolut, men det fanns tifona som var snyggare. Däremot så var det ju bra tryck på Friends hela tiden, 27 500 som skapade en bra stämning, och de fick jubla till slut.
Ja, det var det till slut, det gick ju snabbt.
Ja, jag vet, men man, de vågar väl inte ta ut segern innan matchen är slut.
Du tycker att Norrköping låg på?
Ja, nej då, men 1-0 av Alexander Milosevic, vilket ändå får klassas som en liten målvaktstavla av Oskar Jansson, va?
Ja, absolut, och en försvarsmiss. Alltså han var ju inte markerad.
Nej, men ändå ska, om Oskar Jansson går ut så där, så ska han liksom komma först på bollen. Han missar ju bollen och så kan Milosevic
nicka in. Det är också som att han inte ens skulle försöka ta det, utan han skulle bara boxa bort den. Mm. Och sen så hoppar Milosevic upp, och jag sa det till honom efteråt, sen mixade jag bara, blev du överraskad att du hade så lite markering? Han bara, vadå, det var tre spelare på mig.
Ja, exakt. Ja, nej, men välförtjänt vinner ju AIK, och Norrköping har ju ett jätteläge där när Totte Nyman når först på en ett inlägg som han nickar ner, och
det blir en vänsterfot ut på Nordfält.
Precis, ja. Det var ju, där kunde det ha blivit ett, och då hade ju varit skillnad mellan succé och fiasko både, för då hade ju Norrköping varit jättenöjd med en poäng, och AIK hade varit knäckt över att inte vinna hemma premiären. Men det gjorde
Jansson, de gjorde också flera viktiga räddningar sen. Det var exakt. Ju på den hörnan som han inte agerade kanske.
Men jag får ändå säga att det var rättvist, och man ser ju här att Bartosz Dzielak har gått tillbaka till grunderna. AIK stabila bakåt, täppte till, släppte inte till speciellt mycket.
Sotte tillbaka. Lustig ut på sin kant.
Exakt. Och så slängde de in Jordan Larsson direkt, och som gör det ju väldigt bra. Han fick matchens lirare. Det kanske han var till slut ändå.
Vem tycker du annars konkurrerar med?
Ja, precis. Alltså, precis, så tänkte på det. Vem skulle det kunna ha varit då? Ja, det var väl Milosevic i så fall. Ja,
Nabil heter ut liksom, och springer. Liksom. Jag är imponerad att han kan springa så i 90 minuter med den skadehistoriken som han har. Mm. Och väldigt fint samspel mellan de två, för att bara ha två träningar ihop. Så här, slängkyss ifrån Jordan Larsson. Det kändes som att Nabil kändes också nöjd. Mm. Och sen har alltså Stefanelli också duktig, alltså han är också viktig och drar igång liksom fart. Och sen är det ju kul att, eller kul är det inte, men alltså att Sebastian Larsson ändå liksom klarar sina, vad var han inne, 75-80.
Mm.
Och Lustig försökte byta ut honom tidigare än vad Sebbe skulle ut.
Ja, men det var inte därför att de hade haft en magsjukan då, tror inte du det?
Nej,
alla var helt knäckta.
Lustig, Lustig sa efter när jag frågade honom att han trodde att Sebastian Larssons lår hade gått.
Aha, okay.
Han bara, men han krigade ju på ännu mer.
Ja,
den här magsjukan som de måste påverka var ett jävla helvete.
Kycklinggryta i Norrköping.
Fy fan, den här jävla kycklingen. Alltså de var alltså på träningsläger på Öland. Enligt då Milosevic är tvingad dit.
Han kommer aldrig åka tillbaka till Öland.
Nej, han sa det. Han bara, ja, man spelar i AIK, då är det Sälen och Öland. Han bara, det är fantastiskt. och sen så åker de från Öland, stannar till i Norrköping, och det sa de att det kanske var Norling som hade ett finger med i spelet, för vem fan stannar i Norrköping när man ska möta Norrköping?
Ja, exakt.
Och hela laget förutom typ två spelare åkte på en magsjuka utav helvete.
Och vissa var inte ens friska till matchen, sa de, utan de fick käka tabletter.
Ja, men då
fick
jag käka tabletter. Ja. Han sa att han var den som drabbades värst. Nej, men det var väl jättestarkt av dem att gå in då om de har legat så sjuka. Mm.
Precis. Och
Norrköping måste jag bara säga med. De håller ändå alltså de håller ändå ihop det och är tålmodiga och liksom försöker och lyfter bollar till slut, och man ser att det finns ju en vilja och det finns ju mycket potential, och sen når de liksom inte hela vägen fram till riktigt farliga målchanser.
Nej, det jag slogs av det är att det är lite tunt där framme. De har Levi, de har Totte Nyman, sen är det inte så många liksom tunga pjäser. Nej, men
det,
framåt.
Och det är ju två väldigt bra spelare.
Ja, verkligen.
Sen var de ju väldigt tagna av det som har hänt.
Ja, med Cassini som är sjuk, och vi hoppas att han snart är tillbaka på planen, även om det verkar väldigt allvarligt.
Men som Jonathan Levi sa efter matchen, alltså det känns som att han var rätt så nära till gråta när han skulle förklara hur det här har varit, och att deras lagläkare inte ville att de skulle spela matchen. Nej. Att de var så ur balans.
Sen var det vackert att se hur de hade tröjor med nummer 26, och så hade ju Norrköpings supporter också en hyllning till honom i. Så det var fint att
Men det blir tufft nu för Norrköping. Nu har de alltså Djurgården i nästa match borta. Exakt, och Djurgården måste ju med vinna eftersom att de förlorar mot Mjällby borta. Men det blir lite arbetsro i AIK efter den här segern.
Ja, det tror jag var, det märktes på Henrik Urelius. Jag pratade med han efteråt och då sa han att han var lättad och att han skulle ta ett glas fint rött vin och njuta den här kvällen, och sen var det bara att börja jobba.
Och sen är det ju igen. Malmö FF.
Ja, sen den blir ruggigt intressant. På torsdag, va? Eller är den på, nej till och med.
Nej, den är på här, lördag.
På lördagen, så är det.
Ja, det blir svinspännande. Och Malmö FF fick alltså inte med sig 3 poäng.
Nej, jag såg den matchen. Det var jätteunderhållande match, för att säga. Två bra lag som, vad heter det, gjorde det bra offensivt. Malmö tar ledningen planenligt, och då Birmasevic gör ett fantastiskt crackmål som är väl ett av de snyggaste, får jag säga i alla fall,
som har
gjorts i år. Ja,
omgång
precis.
Två.
Omgång två. Ja, precis. Men det får man säga. Vi kan slå fast att det är det snyggaste. Selmani kunde ha gjort det absolut snyggaste.
Viljot Svedbergs mål var otroligt.
Ja, det var också snyggt. Men det här är ändå, jag gillar sådana där krackar när de kommer in där. Däremot så får man säga att Malmö var ju tagna av att de hade en del skador. Kjellos var ju inte med till exempel, och det var lite virrigt med Lasse Nilsson. Och
att Malmö ska vara tagna av skador.
Jo, men ja, jag tyckte ändå det såg, när Hugo Larsson kom in där och gjorde det jättebra liksom, men det, om du ser på 1-1 målet så är det ju ganska virrigt i försvaret. Så att, ja, Miloš Milojević var inte nöjd. Han gjorde en Rickard Norling och tog på sig, vad heter det, förlusten. Han tog på sig att de tappade poäng och menade på att det är mitt ansvar att se till att vi ska vinna.
Mm.
Sen var det fantastiskt inramning också, tyckte jag, på Eleda stadion. Och jag gillar den där låten. Och vi älskar Malmö FF. Den är ju, jag tycker att den är pampig på något vis, och den sätter liksom tonen. Och det är ju, är det Mattias Conchas morbror var som sjunger, eller farbror?
Pass.
Har du inte koll på det? Nej, det är det. Nej, men den gillar jag. Och det blir liksom, man minns tillbaka från när de var i Champions League och sådär. Så att, nej, men grym inramning.
Men är det inte också optimalt för oss, ja, oberoende som tittar utåt sett på att det bara ska vara spännande och icke så objektivt, att Malmö tappar poäng?
Jo, men det är ju, för allsvenskan är det. Det hade varit tråkigt om de stod på liksom 2-2 efter. Så det blir lite jämnt i alla fall. Men däremot så är det inte lika roligt för Malmö FF. Men det blir ju en direkt spännande match här nu på, som vi var inne på, AIK mot Malmö.
Ja, jag tror AIK också lärde sig jättemycket från när de möttes i kuppen.
Ja.
Alltså det var fan inte långt ifrån att de slog Malmö där. Jag tror också att Malmö kan vara lite skärrad ändå för det. De hade ju några domslut där som gick deras väg, och det kanske de kommer ha den här gången också. Men rent spelmässigt så var ju AIK inte långt ifrån att slå dem.
Nej. Och det ska bli intressant. Isak Kelin rev ju och slet och var ju nära att göra mål där. Men han var kanske inte lika bra som han var i första matchen. Det blir intressant att se när han får en match till och vilken roll han spelar mot AIK. Det kommer bli en hyfsad match i matchen mellan Kiese Thelin och Alexander Milosevic, som gamla U21 lagkamraterna.
Så inte Jordan Larsson är helt osugen heller på att visa upp där nere i Skåne.
Nej,
när han
precis.
Går för.
Nej, det blir också ruskigt spännande. Ja, nej, det känns som det är alltså, viktiga matcher direkt här. Nu var det ångestmöte mellan AIK och Norrköping här senast, och nu blir det Djurgården mot
Norrköping.
Och det blir halv ångest igen, och sen blir det Malmö AIK också, så att det är godbitar att se fram emot. Och sen omgången efter där är väl AIK-Djurgården.
Ja. Exakt.
Härligt med härligt med allsvenskan.
Att bevaka allsvenskan.
Ja, det är faktiskt. Men en match som inte var lika rolig. Totalt iskall får vi säga var Värnamo Sirius 0-0. Där var det ju så att Sirius tränare Daniel Bäckström missade matchen för att han var sjuk, va, tror jag. Så att det var ju lite minus för dem också. Det var Värnamo som var det bättre laget där, får man säga, och hemma premiär och sådär. Men 0-0. Ja, jag vet inte, det är såna här matcher som Värnamo ska vinna, framförallt om de bra att de får med sig en poäng. Och spelet mot Göteborg var ju riktigt bra, men det är ändå tre poäng som måste ta i de här. Sirius är ju ett förväntat, vad ska man säga, mittenlag, och ska man liksom hålla sig kvar så är det ju sådana här matcher man ska vinna hemma. Nu är det ju bara omgång två och sådär, och Värnamo har ju sett bra ut, men jag tror ändå att det kan bli kostsamt på sikt om man inte tar tre poäng i sina hemmamatcher mot, ja, förmodade mitten eller bottenlag.
Det blir kul med för Travalli, om nu papperna blir klara, att få göra sin debut på Tele2 inför inför hemmapubliken. Ja. Han drog igång en liten ramsa själv där ju, han hade ju en sång om sig
ja,
själv.
Ja, det såg jag.
Det var ju
han var lite låg med. Han var lite blyg för dig, tror jag, när du körde fram mikrofonen där, men han
vad skulle jag göra? Han sa att han var en good singer.
Ja. Ja, du gjorde inget fel. Jag menar på att han gav inte sången rättvisa, för han framförde den så lågmält och var lite blyg, vad det jag menar. När han får lite power, gjort några mål där, så kan ni köra igen, då kommer han bara kräma på.
Han var lite för lågmäld gentemot sin Gucci-outfit.
Exakt. Som vi har sagt tidigare, där ligger Emil Forsberg i lä. När man såg den bilden på handen, där Gucci över hela sig.
Yeah, I'm a good singer, so I'm gonna start learning about the songs and I'm gonna sing it along when we win every game.
Okay, can you give us something as a tryout?
Okay, which song do I sing? Actually, there is a Gambian artist who made a song about me, okay. So I'm gonna sing that song. Stay on my grind, get the money, you don't get fed up. Take all my homies in the club, you know we can turn up. Man mangi sumayo, mangi dem nyom nyom dimakale. Still I'm balling hard. Like I'm Steve Trawale.
Sista matchen då var ju Varberg mot Kalmar. Det var liksom ingen snack. Kalmar gjorde processen kort. Simon Skrabb kom igång och gjorde mål. Det tror jag är extremt viktigt för dem.
Nej, det är helt avgörande.
Ja, det tror jag också. Alltså, om han kommer tillbaka till sin form när han blev såld från Norrköping till Brescia, då tror jag att Kalmar kan vara med och slåss på allvar i toppen. Och de ser ju bra ut.
Ja, och bra för dem. Det var ju en riktigt tuff match de fick börja den här allsvenska säsongen med. Så det är bra att de fick susa tillbaka nu, för att det är ju ett bra lag.
Verkligen, får vi säga. Vad ser vi fram emot mer då den här kommande?
Det är påsk.
Ja, det ser vi alltså, verkligen fram emot.
Det är en otrolig påskomgång.
Det blir en påsksmäll.
Ja, men jag tycker vi borde ställa in påsken. Jag vet inte hur man ska få ihop detta. Jag skulle vilja både vara på Hammarby-matchen och sen ner till Malmö också. Men då blev det ju, det gick inte familjen med på. Så blev det inte. Nu blir det Djurgården-Norrköping istället och det ska bli jätteroligt.
Vad tror du om den matchen?
Jag tror på Djurgården. Alltså, jag har så svårt att se, eller alltså Rickard Norling, ja, han skulle kunna göra någon förändring och få igång någonting i Norrköping, men det var ängsligt mot AIK, var det?
Ja, och det här man grejen, alltså jag har sagt det till, han måste slopa det, men och spelarna verkar inte tro på det liksom fullt ut heller. Jag tror att
vi frustrerar,
det där kommer göra att han får gå, tror jag.
Och det känns som att Jonathan Levi är ju alltid glad och jättetrevlig. Alltså, trots,
ja, men såg inte han alltid sig själv också?
Jo, såg han sig själv, men och framförallt nu så kändes det som att han var mer sökande i sina svar. För jag tror att de inte heller är helt övertygade om att detta kommer fungera i år.
Ja.
Och då är det ju farligt. När man känner att spelarna inte heller tror på det till 100%. Och det såg ju inte lika självklart ut, alltså, som Norrköping har ju liksom varit topplag de senaste åren. Och nu mot AIK så såg det inte ut som det, även om det blev bara 1-0. Alltså, det ska vi verkligen komma ihåg, och de hade chanser på övertid. Men jag tror att Djurgården där på Tele2 och efter förlusten mot Mjällby, det blir tufft för Norrköping.
Vi glömde faktiskt nämna Elfsborg här, som faktiskt tar en poäng mot Malmö FF och såg väldigt bra ut. Och en spelare som jag inte slutas imponeras av är ju Simon Olsson. Han gör ju målet där, som visserligen är en försvarstabbe, men han får ju en fin passning från Alm och sätter distinkt dit den. Simon Olsson var också uttagen till Jan Anderssons januari-turné som inte blev av här, och det känns som att Här, han förlängde sitt kontrakt visserligen, så det kommer bli en dyr historia om någon klubb vill köpa loss honom. Men att han går i sommar är ju absolut ingen omöjlighet, och han kan ju faktiskt bli hur bra som helst. Det var ju nu Anders Svensson som hyllade honom här, tror jag, som sa att han vet inte hur bra han är. Och lite så kan jag känna också, han borde kunna liksom inte tuffa till sig eller något sådär, men han borde liksom kunna sprudla av mer självförtroende med tanke på hur bra han är.
Vad tyckte du om att Djurgården petade Hien nu när Lövgren kunde gå rakt in?
Ja, men det är ju det vi har snackat om tidigare också. Jag tycker att han har extremt spännande egenskaper, snabb, brytningssäker ibland, men sen är det här lite, vad ska man säga, lite vingliga och veliga, där han liksom tar konstiga beslut ibland och han gör lite misstag, vilket man ska få göra.
Ja, det blir tufft också. Om du får en match, och så, för jag menar, han gjorde ändå en otroligt fin assist fram till Akvanovic.
Verkligen, ja, och han var
och
ju
sen, visst, han höll på att göra ett självmål och bli räddad av en stolpe där, men det är rätt tufft att bli petad. Sen förstår jag att de vill ha in Jesper Lövgren, men
ja, och jag menar, det är klart, Kim och Tolle har ju sina favoriter, de ser någonting som inte visar, men ja, Jesper Lövgren känns ju som ett stabilare, men så mycket bättre än Hien är ju inte han.
Nej, för att han har inte heller riktigt den offensiva spetskvaliteten.
Nej, men jag tror ändå att det de tänker är att vi vill ge Hien mer tid, och att de kanske är lite rädd för att han fortfarande är lite för oskolad och gör lite de här misstagen som vi har sett. Då är Lövgren lite mer stabilare, så jag tror att det är så de tänker. Jättebra, vet du vad vi ska göra nu? Nu har vi en...
Ja, du säger att du har någon form av S i rocka, men här, du ska överraska mig.
Nu ska vi faktiskt...
Är det en postkare?
Nej, det är ingen postkare, det är bättre än så. Vi ska ha med oss Alexander Kacaniklic, direkt från Split. Han är ju numera i Hajduk Split, spelat i Hammarby, han har spelat i Fulham tidigare, han har spelat i Nantes, han har, kommer från Helsingborg ursprungligen, alla vet det där. Men nu så...
Jag har spelat i Mjällby.
Ja, exakt. Men nu så var han ju aktuell för Rosenborg här senast i vinterfönstret. Och det var ju nära, men det sprack precis. Vi ska snacka med han om det. Vi ska snacka om Hammarby. Det här är ju en allsvensk podd. Han är ju numera ingen allsvensk profil, men han har varit en allsvensk profil, förknippas med Hammarby, kan kanske lika gärna vara aktuell för Hammarby i sommar, det vet man inte heller. Vi ska ta och höra hur livet är med honom i Split i Kroatien. Ja, då hälsar vi Alexander Kacaniklic välkommen till Allsvenska podden. Hur är läget i Split?
Tack så mycket Danne. Det är bra här nere. Det är det, jag promenerar runt lite här i solskenet faktiskt, så att nej, allt är bra. Jag har haft ett träningspass här på förmiddagen.
Hur har tiden varit där nere sedan du kom dit? Det var väl drygt ett år sedan du skrev på, eller var det?
Ja, ungefär var det varit här nu 14-15 månader, tror jag.
Ja, precis, ett och ett halvt.
Snart en halv säsong, snart. Ja. Men det har varit bra. Det har varit väldigt... Eller det har varit bra socialt, har det varit väldigt, väldigt bra när fotbollen började väldigt bra. Och sen har jag haft lite otur med skador och tvungen att opereras därefter redan i somras faktiskt. Mm. Så jag har missat väldigt många månader, men börjar komma tillbaka nu igen till full form. Så att den biten har varit lite upp och ner, men annars har det varit väldigt bra när.
Ja, du, man har ju hört, jag pratade lite grann med Jens T. Andersson här, han var ju sportchef där nere i Kroatien. Han har ju berättat mycket om det här enorma intresset för fotbollen. Hur märker du av det, och hur skulle du beskriva intresset för just en klubb som Hajduk Split?
Nej, men det håller jag med honom om. Det är otroligt stort. Det är egentligen inte bara här i Split och förlaget, utan hela dalmatiska kusten och enormt intresse. Folk har full koll, folk följer, och vi har på matcherna nu när de öppnat upp för full publik igen, så är det ett grymt tryck och hela den biten. Även bortamatcher så har vi oftast flest fans på arenan. Mm. De flesta bortamatcher också, så att nej, det är ett enormt tryck och intresse runt klubben.
Är det sånt där klassiskt som man hör, som det brukar vara, att när ni vinner så får du äta gratis på på restaurangerna, och när de förlorar så är de förbannade. Då får ni betala dubbelt.
Ja, man går inte ut. Är det förlust då håller man sig inne. Förlust eller lika, då håller du dig inne. Vinst så är det fantastiskt. Och som du sa, då bjuds det.
Ja, jag förstår det. Du hade ju Jens Gustafsson där. Han var ju där en kort tid. Berätta lite grann hur tyckte han var och hur det funkade med honom.
Nej, men för det första är han en grym Jens, både som människa kom väldigt bra överens och även som tränare. Och synd att han bara var så kort tid, men det är lite så här i den här klubben. Det är ett enormt tryck och intresse och höga krav. Och det gick väl egentligen ganska bra också för med Jens, men sen fick vi några resultat som inte gick så bra. Då ofta så sker den förändringen nere. De har haft, detta är min tredje tränare och jag har varit en och en halv säsong. Så att det är lite så, det är väldigt höga krav och mycket press här. Men Jens, han var omtyckt av folk runt omkring klubben och sånt. Så att det var nu roligt för honom att vara här också. Han hade bra utlöpelse.
Ja.
Och han har ett väldigt fint jobb nu också. Så
ja, exakt. Men du, säsongen nu då? Ni är i cupfinal, va?
Ja, det är vi. Den spelas nu om det blir sista matchen efter säsongsavslutningen, 26 maj,
ja.
Tror jag finalen är.
Hur ser du på den då? Liksom, hur viktig blir den?
Nej, men den blir viktig. Sen det blir klart så är det är vad folk har pratat om. Nu, vi har ju haft ganska klara mål, för det har skett en satsning här nu in i klubben senaste 2 år, ska jag säga, sen det kom en ny president. Så de har satsat rejält och har rätt klara mål vad de vill ta klubben. Och vinna titlar är ju ett av dem, så cupfinalen blir väldigt viktig för oss. Och sen slåss vi också här i ligan om fortfarande guldet. Så att det blir intressant här sista, vad är det, 6-7 veckorna.
Hur är liksom matcherna mot Dinamo Zagreb?
De är bra, de är hetsiga. Både på plan och arenan och runt stan och hela den biten. Så att, nej, det är bra match för oss. Sen har du ju även... Du har Rijeka och Osijek också, som är två väldigt bra lag. Det är vi 4 som slåss om det detta året. Där det skiljer bara lite 4 poäng. Så att, nej, det är bra. Nu har vi Dinamo. Vad blir det? Nästa onsdag som kommer bli en ganska avgörande match hemma. Så att, nej, det blir kul.
Ja. Och hur var det för dig? Du ryktades till Rosenborg här i vinterfönstret. Hur nära var det och vad kan du säga om det?
Nej, men det var aktuellt. Det var det. Som jag sa tidigare så började det bra här nere, och sen var jag tvungen att operera båda fötterna faktiskt. Lite märklig skada, så jag missade säkert 6-7 månader på det. Kommit igång här senaste tiden. Och då, som du sa, så kom Rosenborg in i bilden, och det är en fin klubb, stor klubb. En av de stora klubbarna hemma i Skandinavien. Så att det var aktuellt men till slut blev det inget, utan jag är kvar här och satsar fullt på det här.
Kan det bli någonting till sommaren, tror du, eller vad liksom är
planen för dig? Vi får se då. Jag har kontraktat 2 år till.
Okay, ja.
Så att det får vi se då. Först och främst så ska vi ha en fin avslutning på säsongerna.
Och hur känner du, hur följer du Hammarby? Du har ju varit i klubben länge och öste ju en poäng och mål innan du köptes av Split. Vad har du för känslor för den klubben, och hur följer du dem?
Nej, men jag följer dem. Jag har fortfarande en hel del vänner kvar som jag snackar med och håller kontakten och försöker följa deras matcher. Sen följer jag Allsvenskan ganska mycket för sen tiden jag spelar, för jag tycker det är en riktigt rolig liga faktiskt. Riktigt rolig liga att följa, och intresset och allting blir bara större runt omkring. Så att jag försöker se så många matcher som möjligt, som Malmö och Elfsborg här igår kväll.
Ja.
Så att nej, försöker följa både Hammarby och Allsvenskan så mycket som möjligt.
Är det helt uteslutet med en comeback till Hammarby, tror du, eller?
Det vet man aldrig. Nu var det Rosenborg det var snack om här, och sen hörde jag väl något från Jansson att det inte fanns något intresse från Hammarbys håll. Så att Hammarby vet man aldrig. Allsvenskan, som jag sa, det har blivit en rolig och intressant liga. För egen del. Det har alltid varit det, men för egen del har jag fått upp intresset för det sen min tid där.
Ja. Och vad händer härnäst för dig nu då? Är det träning imorgon och sen har vi match på?
Vi har match på fredag mot Gorica hemma. Så att ja, träning imorgon som vanligt. Laddar upp inför matchen och så hoppas jag att man får bidra till lite bra grejer här på slutet.
Härligt Alex, då tackar vi dig, så är det bara att köra hårt där nere i Kroatien så länge.
Det ska jag. Tack så mycket.
Ja, och med det så tackar vi för den här veckan. På återhörande om en vecka. Nu ska vi fylla lite påsk och så ska vi kolla på lite allsvensk fotboll. Både den här i slutet av veckan och i helgen så är vi tillbaka nästa vecka med avsnitt 4 av Allsvenska podden på återhörande.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.